Artikel 6. I år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Hans arbete med att rädda tusentals judar i Budapest från förintelsen har under året uppmärksammats på många olika sätt. Böcker om Wallenberg har getts ut, i tv och i radio och i tidningar har olika aspekter av Wallenbergs arbete i Budapest diskuterats. På flera ställen runt om i landet pågår utställningar om hans gärning. Och nyligen invigdes ett nytt minnesmärke utanför utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Till vänster om utrikesdepartementets huvudentré så står Wallenbergs portfölj övergiven på en bänk. Och en bänk som är gjord i diabas, ett stenmaterial i diabas, och den kan vara 2 meter lång och kanske 60 centimeter djup och helt i svart. Portföljen då i brons, 60 centimeter lång kanske och en höjd på 40-50 centimeter och ingraverat RW ovanför låsanordningen på portföljen. Och portföljen är då kvar på bänken, men Wallenberg är borta som vi vet. Och väskan ska vara fylld av dokument som en symbol för den fredliga vägen med samtal och förhandlingar. Det som Wallenberg genomförde i slutet av andra världskriget i Budapest. Och på så sätt också räddade många tusentals judar från förintelsen. Det här minnesmärket vid Gustav Adolfs torg mittemot operan är utformat av konstnärerna Ulla och Gustav Kreitz som också gjort Wallenberg-monumentet utanför FN i New York. Och innehållet i väskan ska alltså vara skyddspass och diplomatiska dokument som kom till stor nytta för att rädda många judars liv. Och det här är en bänk förstås och en väska som väcker mångas nyfikenhet när de passerar här på Gustav Adolfs torg. Och det finns också annat när det gäller Wallenbergs historia som väcker intresse och det är en utställning på Armémuseet. Och vi ska be oss upp dit och få en lite mer fördjupad kunskap om Wallenbergs gärning i Budapest mellan 44 och 45. Och vi kan innan vi ger oss upp dit läsa vad som står ingraverat på den här bänken. Den unge diplomaten Raoul Wallenberg verkade i Budapest 44-45. Han utfärdade svenska skyddspass till judar och genom personligt mod, kunskap och uppfinningsrikedom räddade han tusentals människor. Raoul Wallenberg föddes 1912 den 17 januari. 1945 föddes han bort av den sovjetiska röda armén och hans öde har förblivit okänt. Och här står han då, den omtalade mannen, bakom ett skrivbord, brunt skrivbord och en gammal telefon från 40-talet förstås. Och han har en brun kostym, ser väldigt korrekt ut, brun slips och står och talar i telefon, ett intensivt samtal. Det här är kanske en bra bild av just Wallenberg.
Det är det verkligen. Det här är Wallenberg i aktion. Han ledde alltså en räddningsaktion i Budapest, Ungerns huvudstad, i drygt ett halvår. Och han vistades ofta på sitt kontor och ledde arbetet, gjorde viktiga samtal till dels då ledande nazister men också till medarbetare runt om i staden, bland annat andra ambassadörer då, från de neutrala länderna som hjälpte till att rädda människor.
Och du som berättar heter Anders Wesslén och du är museipedagog och du har genomfört mängder med visningar förstås. Den här utställningen har ni haft sedan 2009.
Ja. Och inte minst detta år med anledning av att Wallenberg fyller 100 år. Han fyllde 100 år den 4 augusti. Men under hela året har Armémuseum då särskilt berättat om hans liv och öde. Också om hans försvinnande. Hans väldigt märkliga försvinnande då han försvann till Ryssland och Moskva så småningom.
Och bakom Wallenberg här, vi står bakom ett staket, vi kommer inte in i den här miljön då, men bakom honom ser vi en tavla och längst till höger är den stort, eller ett fotografi ska vi säga, och längst till höger på det fotografiet ser ut som Wallenberg men det är inte han.
Nej, här har vi då en samling medarbetare vid den svenska legationen och han anställde efter sin ankomst då i juli 1944 så anställde han det övre skiktet kan man säga av den judiska befolkningen i Budapest. Tjänstemän som dels då blev skyddade men dels också kunde hjälpa till med räddningsarbetet. Och de står här på rad vid hans skrivbord och bilden är beskuren så att Wallenberg själv syns inte på bilden men han ser vi ju i tredimensionell gestalt här framför bilden vid sitt skrivbord med telefonluren i högsta hugg. Det finns ju väldigt många berättelser om hur Wallenberg griper in i ögonblicket. Vi har valt att gestalta honom här vid ett skrivbord, för där räddar han flest människor. Alltså genom att trycka upp dessa skyddspass, köpa in skyddshus, ordna med mediciner, tak över huvudet och så vidare. Kunde köra i kapp tåg, han kunde uppenbara sig vid Donaustranden, stoppa avrättningar. Och de svenska skyddspassen, vi har också ett som man kan titta på och hålla i sin hand. Man kan lösgöra det från Wallenbergs hand och där kan man då...
Ska vi ta och sträcka oss fram över,
ja,
den här avspärrningen?
Ja, vi kan gå in här.
Och du håller det här passet, skyddspasset, i din hand nu?
Ja. Och här har vi då innehavaren på bild, födelseår.
Är det ett äkta pass det här?
Det här är ett äkta pass, en kopia av ett äkta pass ska sägas då. Så det är en verklig person. Mm. Och det står på tyska och det står på ungerska. Så man spottade ut såna här pass till alla som på något sätt, till en början till människor som kanske hade handelsförbindelser, vars familjer hade handelsförbindelser med Sverige. Men senare så skrev man bara upp namnen och så gav man dem skyddspass eller skjutspass.
Men det här räddade många, många personer.
Ja, och inte bara skyddspassen utan även de svenska skyddshusen i internationella gettot. Det fanns två getton i Budapest, varav ett där man köpte in hus och där hyste man då människor. Man försåg dem med livsmedel, mediciner, allt som de behövde för att överleva dessa svåra dagar i Ungerns huvudstad. Och Wallenberg uträttade storverk som också hans medarbetare ger uttryck för.
Och cirka 350 personer jobbade åt honom, men innan Wallenberg kom då 44 så var det väldigt få som arbetade med den här frågan.
Ja, de arbetade intensivt men de var ju underbemannade och skrev många gånger då hem till Sverige och bad om förstärkning. Och så fick man Wallenberg som fick ekonomiska muskler av amerikanerna. Väldigt lösa direktiv hade han så han kunde arbeta tämligen fritt och efter eget huvud.
Och ungefär i dagens penningvärde fick han cirka 5 miljoner kronor har man räknat ut.
Ja. Och de gick ju till dels då att utföra arbetet men också framförallt så kunde de kunde användas för att muta ledande nazister.
Om man då kommer hit som synskadad, finns det möjlighet att ta del av de föremål som ligger i monter?
Ja, vi har ju skickliga intendenter så att vi kan alltid plocka fram vid önskemål, särskilda föremål. Och inte minst så kan man ju då, vi har ju mycket tredimensionella scener. Vi har ett mobbförråd alldeles intill där vi talar om situationen i Sverige. Där man kan dels känna lukten av kängor och militära persedlar. Man kan känna på allt möjligt där inne. Vi har ju väldigt mycket rekvisita på Armémuseet. Så det är ett tredimensionellt och konkret museum på många sätt.
Och här möter jag en av besökarna, vad heter du?
Daniel Plantin.
Och du har gått in här på Wallenberg-utställningen, varför då?
Alltså jag tycker det är intressant att se vad som skedde. Det är ju inte så att man fick ju lära sig lite grann i skolan om det, men inte tillräckligt mycket. Mm. Utan det är ju intressant att veta hur gick det till. Mm. Det är klart att man har sett filmer och sådana här varianter, men det speglar ju egentligen inte riktigt vad som hände, utan det är ju fiction så att säga.
Du har varit här inne inte mer än ett par minuter, har du lärt dig något nytt?
Inte speciellt mycket än så länge, men så småningom så ska jag kunna lära mig någonting.
Mm. Du har din son med dig som heter?
Alexander. Jag gillar mest stridsvagnarna och sådana saker.
Raoul Wallenberg, känner du till någonting om honom?
Nej, jag känner inte till Ron Wallenberg.
Var en av många som fick judar ur Ungern. Så han flyttade alltså folk från Ungern så att de inte skulle hamna i koncentrationslägerna. Och han var svensk.
Han var svensk?
Ja.
Oj. Ja. Det visste inte jag.
Tack ska ni ha. Yeah.
Tack så mycket.
Och nu kommer vi in i ett angränsande rum. Det är två rum som härbärgerar den här utställningen. Och här kan vi då se ett bildcollage. Dels hur det ser ut i Stockholm under den här perioden. Och så bakom oss har vi ytterligare bilder. Och det är bilder då ifrån Ungern. Och bilder på avrättningar. Och de som, och människor som är döda som ligger på gatan och passeras av andra flyende judar. Och så kan vi se en ungersk befälhavare som står och ger order kanske till en tysk soldat.
Ja, alltså det, tanken med rummet är att man ska ställa då den relativt fridfulla tillvaron i Sverige. Visst med inslag av antisemitism och även nazism, men ändå en fredad, isolerad ö i världen. Mot en vägg med bilder från kriget, katastrofernas och förintelsens Ungern och Budapest.
Och till vänster om det så pågår en film. Och det här är då personer som på ett eller annat sätt kan tacka Wallenberg för att de idag lever?
Ja, i allra högsta grad. Några av de personer som uttalar sig i filmen blev på ett eller annat sätt räddade av Raoul Wallenberg. Mm.
Vad tror du då den här utställningen som nu har pågått ett antal år betyder just för det att vi ska få en bild, en korrekt bild av Wallenberg och hans gärning?
Jag tror att vi har varit ganska tydliga med att fokusera på vad han faktiskt gjorde och inte tala så mycket om mysteriet Wallenberg, utan vi vill se vad gjorde Wallenberg. Hur kan vi lära oss av hans arbete i Budapest? Det här handlar om en ljusgestalt i ett mörker. Europa på 40-talet var ett nattsvart mörker, men det finns ljus i det mörket och ett av dem det är Raoul Wallenberg. Så låt oss se till Raoul Wallenberg och låt oss inspireras av hans gärning snarare än att känna oss nedslagna av det fruktansvärda som skedde i Europa under andra världskriget. Wallenberg, det var en hjälte och han ska hyllas som en hjälte.
Ni hörde Anders Wesslén, museipedagog på Armémuseet. Det går att boka guidade visningar och museet har även audioguide som går att låna i entrén. Reporter var Bengt Reihed.